ni har ju ett fantastiskt tema på det här, den här veckan, Bibelcamping. Inifrån och ut, att få inspireras av kärleken och missionsiven i den tidiga kyrkan, den första kyrkan. Jag tänker att det faktiskt finns en hel del gemensamt på ett nytt sätt mellan den första kyrkan och kyrkan idag. Den första kyrkan var ganska så liten i en omgivning där det fanns massa andra sätt att leva sitt liv och att förhålla sig till det eviga och till Gud på. Och så var kyrkan ganska liten. Och kyrkan i Sverige idag är faktiskt ganska så liten. Och det finns massa andra sätt att förhålla sig till, liksom till livet efter döden, till om Gud finns eller inte finns på och så vidare. Och därför kan vi lära oss så mycket av den första kyrkan. Och de hade ju en frimodighet, ett mod, den första kyrkan, som jag tänker att vi ska inspireras av. Och jag tänker att ni barn kan få gå före här faktiskt. Vi äldre, vi har ju en tendens att tänka att det här med kristen tro, det är lite pinsamt. Så var det i alla fall när jag gick på högstadiet. Det var lite skämmigt att säga att man var kristen. Man kunde vara, liksom, älska fotboll och hålla på med allt annat. Men gick man i kyrkan så var det lite pinsamt. Men det är inte riktigt på samma sätt idag. Det kan absolut vara så ibland. Jag fattar det och vet det. Men det finns något annorlunda idag. Det finns en nyfikenhet på Jesus och en öppenhet på Jesus. Och ni yngre, ni får liksom påminna oss äldre om att liksom vara modiga över att vi hör till Jesus och vill följa honom. Och om vi tar vara på den här tiden som är nu, så tror jag att vi lever i en jättespännande tid. En liten kyrka, men med en stor hunger och längtan runt omkring oss efter att det måste väl finnas någon mening med vårt liv. Det måste finnas något större att leva för än bara att få in lön eller att luxmaxa eller vad det nu heter och så vidare. Ni fattar. Det måste finnas något större. Och det tror ju vi att det finns. Det finns något mycket större att leva för än gemenskap med Herren. Och i dagens text som vi läste från Romarbrevet 8 så tror jag faktiskt att vi har en nyckel till att lite resa på oss och bli lite modigare i vår efterföljelse och vår tro på Jesus. Vi behöver påminna oss om vilka vi är. Jag vet inte om ni barn, hur många barn har varit på bio någon gång? Vet ni ens vad bio är? En sån jättestor duk. På min tid då var det häftigaste som fanns att gå på bio. Men de flesta, många barn har ändå varit på bio. Så man tittar fortfarande på bio. Jag har hört att det inte är så jättevanligt. Men typ den första biofilmen som jag var på. Jag tror det var den första. Kanske jag såg på Pippi eller något sånt där innan. Var Lejonkungen. Många har sett Lejonkungen. Det är kanske den största Disney-filmen någonsin. Och jag minns hur... Jag minns den filmen faktiskt väldigt starkt från biofilmen. Det var så mäktiga scener, det var en stor biograf, jag tror vi var inne i Göteborg om jag minns rätt. Och det finns en del scener i den filmen som är faktiskt väldigt starka och som drabbade mig. Och en sån scen, det handlar ju om Mufasa först som är kung över ett stort lejonrike. Och så har vi Simba som är liksom sonen som så småningom ska ta över det här lejonriket. Och så dör Mufasa tragiskt. Och Simba, han känner sig inte redo att axla det här, att liksom gå in och ta över. Och olika anledningar, andra anledningar också. Så han rymmer från alla lejonen. Han försvinner från lejonen och från lejonriket. Han flyr liksom sitt livs stora uppdrag. Och så lever han med ett vildsvin och, jag vet, surikat tror jag det heter. Eller något sånt där. Ja, och han lever liksom, chilla på i livet och glassar och sådär. Och så en gång så får han liksom en hälsning från vem han egentligen var. I en vision, i en dröm eller något sånt där, så får han liksom se sin pappa, Mufasa. Och då säger hans pappa, Mufasa, så här till honom i drömmen. Simba, du har glömt vem du är. Och på så vis har du glömt mig. Titta in i ditt inre, Simba. Du är mer än vad du blivit. Och nu tänker jag att Gud ikväll, vår himmelska Mufasa, Gud är här, han är vår pappa. Och Gud, han liksom tittar på dig och mig, oavsett ålder. Så säger han till oss, du är mer än vad du har blivit. Du är mer än vad du har blivit. Ska vi göra det här lite praktiskt och pedagogiskt, så kan vi säga det här tillsammans. 1, 2, 3, så säger vi, jag är mer än vad jag har blivit. Okej? 1, 2, 3. Jag är mer än vad jag blivit. Tack, ni är vakna. Okej, men vem är jag då? Vem är jag då? Data Nisse där bak. Kan jag få vers, eller Nissa? Man bara förutsätter att det är Nisse som sitter bakom dig. Förlåt. 14 och 15 där. Tack. Där står det så här. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ja, men vilka är alla som leds av ande från Gud? Det måste ju vara de där superkristna. Ja, men jag tänker inte det faktiskt. Utan vem är det som leds av ande från Gud? Den som lyssnar till Bibeln. Som vill höra till Jesus. Paulus säger på ett annat ställe att ingen kan säga Jesus är Herre om man utom den heliga ande. Bara i den heliga ande kan vi säga Jesus är Herre. Så om vi kan säga Jesus, jag vill följa dig, du är min Herre, då leds vi, då är vi ledda av Guds ande. Okej? Okay? Så vem är den som är kristen? Vem är du? Söner. Guds söner. Du är en Guds son. Och så fortsätter vi där. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger er söners rätt så att vi kan ropa Abba Fader. I Romarriket när det här skrevs så fanns det en ganska så tydlig och hemsk ordning, rangordning bland människor. Det finns idag också, men det var ännu mer brutalt på den tiden. Överst i den här hierarkin, i den här ordningen, fanns liksom den mannen som var medborgare i Romarriket. Han var överst på hierarkin. Och därunder så fanns det kvinnor och så fanns det barn och så fanns det slavar. Och så var det liksom under i väldigt tydlig ordning. Så längst ner var liksom slavarna i den här hierarkin. Och det var jätteskillnad också på barn och barn. Om man var slav till en romersk medborgare. En man som hade liksom medborgarskap i Romarriket. Då skulle du ärva honom. Du skulle ärva ditt medborgarskap. Du skulle ärva hans rikedomar. Om han nu hade några större rikedomar. Allt det han hade var ditt när han dog. Men om du var son eller dotter till en slav. Vad ärvde du då? Jo, då ärvde du slaveriet. Du blev du slav precis som din far eller mamma var slav. Så det var jättehemskt och jättetydliga uppdelningar mellan människor. Och den som är en kristen, säger Paulus här, är alltså Guds son. Vi vet ju att Jesus är Guds son i unik bemärkelse. Så ibland för att inte förvilla det här så talar vi om att vi är söner i sonen. Vi är inte Guds son på samma unika sätt som Jesus. Men vi blir verkligen Guds söner. Och så tänker ganska många av er att ja, men det där är ju självklart. Vi har ju hört 1000 gånger att vi är Guds barn. Ja, men det är verkligen inte självklart att få vara ett Guds barn, att få vara en Guds son. Jesus säger så här i Johannes 8. Var och en som begår synd är syndens slav. Nu ska vi inte göra handuppräckning här, men jag hoppas att jag skulle fått sett många händer om, har du syndat? Eller hur? Vi har syndat. Den som begår synd är syndens slav. Det är absolut ingen självklarhet att vi får vara Guds söner. Därför att synden finns i våra liv. Paulus säger så här lite tidigare i Romarbrevet. I kapitel 6 så säger han så här. Att vi är slavar under den vi lyder. Och om vi lyder synden, så är vi slavar till synden. Och så säger han att det leder till döden. Det är ganska så allvarligt. Det här med synd. Att göra det som är fel emot Guds vilja. Och så bara 2 kapitel senare i Romarbrevet så säger Paulus att du inte är slav utan Guds son. Ja, men hur ska du ha det, Paulus? Är vi slavar under synden eller är vi söner till Gud? Ja, men mellan de här 2 kapitlen, om man får säga så, så presenteras Jesus. För skillnaden mellan att vara slav under synden och att få vara Guds son, det har med Jesus att göra. Markus 10:45 är ett sånt där riktigt viktigt ord. Om man ska få lära sig ett bibelord utan till som min grekiska professor Bo Frid, så är det det här. Markus 10:45. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, alltså vara en herre och så kommer alla slavarna och tjänar honom. Människosonen har inte kommit för att alla slavarna ska tjäna honom. Människosonen är alltså Jesus. Jesus har inte kommit för att alla ska komma och slava under honom. Utan han har kommit, Jesus har kommit för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Ge sitt liv till lösen. Lösen, vad handlar det här om? Jo, det grekiska ordet som finns bakom lösen här är lutron. Och då kastas vi faktiskt ut på slavmarknaden. Jag sa att det var en ganska hemsk tid med tydlig uppdelning. Och det innebar också att det fanns stora slavmarknader där man alltså sålde människor. Det kunde vara krigsfångar som man sålde, det var slavar som man sålde. Så där stod massa människor i bojor. Och så kunde man gå dit och så kunde man köpa sig en slav. Det är fruktansvärt, men så var det på Jesu tid. Och det här ordet lutron, det handlar om precis den summan. När du gick till slavmarknaden och så hade du en rejäl summa för att köpa en slav. Det är den summan som lutron talar om. Lösen. Lösensumman. Betalningen. Kostnaden för att köpa en människa fri. Jesus har kommit för att betala priset så att vi som är slavar under synden kan gå fria. Så att vi kan få bli fria. Och jag tänker att Jesus, han är här. Och ikväll så vill han köpa oss fria. Han har gjort det förut. Han gör det varje gång som vi tar emot honom. När vi vänder oss till honom. Men han är här för att köpa oss fria från synden. Och därför, på grund av det som Jesus har gjort, så kan vi säga de här ofattbara orden. Att jag är en Guds son. Ja, men varför säger Paulus här inte bara att vi är Guds barn? Jo, det hade han kunnat säga. Men det fanns en viktig skillnad på den här tiden mellan att bara vara barn i allmänhet, alltså att vara dotter, och att vara son. Därför att vem var det som ärvde fadern på den här tiden? Nu ärver vi ju både dottern och sonen sina föräldrar. Men på Jesu tid var det sonen som ärvde pappan. Därför är det faktiskt viktigt att vi är Guds söner. Därför att det betyder att vi ärver vår pappa. Vår pappa Gud. Vi ärver honom. Vi är därför verkligen inte bara Guds barn. Det hade varit stort nog, men vi är också Guds söner. Vi läste de här orden också. Ni har fått er en ande, den heliga ande som bor i oss, som ger er söners rätt så att vi kan ropa Abba fader. Det här ordet söners rätt, ni har fått söners rätt. På grekiska är det, det kunde jag inte utantill, hyothesia. Hyothesia. Och det handlar om, även på romarrikets tid så fanns det här adoptionssystemet som vi har idag. Att man kunde adoptera någon. Och precis som idag så blev man inte barn lite halvdant om man blev adopterad. Utan man blev barn fullt ut till den som man blev adopterad av. Man fick alla rättigheter som ett annat barn, ett biologiskt barn hade. Man blev barn på precis samma sätt när man blev adopterad. Då och idag. Man fick fullt uträtt. Vi har blivit adopterade in som Guds söner. Hiothesitai. Söners rätt. Vi är verkligen, verkligen söner till Gud. Så att vi kan ropa Abba fader. Så att vi kan ropa Abba fader. På hebreiska fanns det två ord för pappa. Vi har ju fler ord på svenska också. Det kanske fanns fler, men två huvudsakliga. Det ena var Ebb och det andra var Ebba. Ebb och Ebba. Ebb, det var lite mer det här formella. Jag vet inte hur många av ni är barn som brukar säga far till pappa. Eller, oh, min fader. Då tänker man att de vill fjäska och vill ha lördagsgodis eller något sånt där. Oh, käre fader. Ofta säger vi inte så till vår pappa. Det är lite mer formellt. Vi kan liksom säga att kungen, han är vår landsfader. Men vi skulle inte säga att kung Carl Gustav är min landspappa. Det känns lite konstigt. Det var Ebb på hebreiska. Och så hade vi Abba, eller som vi säger på svenska, Abba. Och det betydde pappa. Det var liksom den nära liksom, relationen, intima relationen som ett barn har till sin pappa, till sin förälder. Pappa. Och vi har fått rätt att kalla Gud för pappa. Inte bara fader. Stelt, formellt och långt borta. Den titeln man kunde ge till liksom någon som stod över en också på liksom antikens tid. Utan vi har fått rätt att kalla Gud för pappa. Och vi har fått rätt att ropa Abba, fader. Och jag tänker nu att vi ska få vara lite barnsliga eftersom vi är barn till Gud. Så vi kan ställa oss upp så att vi vaknar lite till lite. Man ska ju ta bibelordet på allvar, eller hur? Och har vi fått rätt att ropa Abba fader, då kan vi väl göra det då. Abba är alltså pappa, så jag tänker att vi ersätter det mot vårt Abba som blir pappa då. Det här blir lite pinsamt nu, jag vet. Lite cringe eller vad man nu säger. Okej. Men tänk så här. Vi försöker rikta det här ropet till Gud faktiskt. Och så... Jag vet att det blir lite konstig stämning, men vi kan väl bjuda på det. Och så kan du tänka på saker som du längtar efter i livet? Saker som är viktiga för dig. Saker som du liksom verkligen... saker som kanske också har gått fel, som är jobbigt. Det kan du lägga i det här ropet. Precis som ett barn som har kommit vilse i skogen. Då ropar man inte pappa, utan då ropar man pappa! Eller hur? Man ropar tar i. Eller när man har brutit benet. Eller fått ett litet skavsår. Då ropar man inte pappa. Utan man ropar, ja, ni fattar. Okej. Så lägg nu ditt hjärtas längtan. Det som är jobbigt eller det du hungrar efter i det här ropet. Och så kan vi, man kan väl blunda så blir det lite mindre pinsamt kanske. Och så räknar jag till tre. Och sen ropar vi alla tillsammans. Och nu är barn, ni kan ta i, ni är lite modigare. Ta i ordentligt nu, okej? Okay? Vi har fått söners rätt som vi kan ropa Abba fader, okej? Okay. 1, 2, 3. Pappa! Bra! Tack, varsågod och sitt. Bra, ni kunde verkligen ropa. Fint. Och jag tänker att det faktiskt verkligen... Vi har fått rätt att ropa till Gud. Ropet kan ibland vara ett jättetyst rop i våra hjärtan. Men det kan också få vara ett högt rop. När jag får ångest, när någonting är jobbigt, när någonting drabbar mig som jag inte riktigt kan bära, jag vet inte vad jag ska göra av det. Då vi bor ute på landet, då är jag barnslig, då går jag ut i skogen och så ropar jag till Gud. Och hoppas att inte någon går förbi. Men det bor inte så många människor i Gryt, så förhoppningsvis är det lugnt. Jag gjorde det i Göteborg en gång, det är inte bra. Då gick jag ut jag bodde i en förort, så skulle jag ut i skogen där och så ropade jag. Och så kom en mamma med sin dotter och såg helt livrädd ut när jag ropade till Gud. Så bor ni i stad, gå längre bort. När vi kan verkligen få ropa till Gud. Vi kan få vara barnsliga. Därför att vi är Guds söner. Ja, men vad är det vi ärver då? Paulus talar ju om att om vi är söner så är vi också arvingar. Det är ju nästan en helt annan predikan. Så här står det i vers 17. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Här kommer liksom poängen, förmånerna med att vara Guds barn. Vi är arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Vi är arvingar till den rikaste personen i universum. Jag vet inte om ni läser Kalle Anka. Mina barn har börjat nöda Kalle Anka och jag är väldigt glad för det. Jag hade en sån period också när jag var barn. De är fantastiskt. Och i Kalle Anka finns ju, vem är rik? Farbror Joakim, han är ju brutalt rik. Han har ju sin stora så här inte kassaskåp, utan helt valv. Där han bara kan bara simma och dyka i pengar. Du ärver någon som är så mycket rikare än farbror Joakim. Vi ärver han som har skapat hela universum. Det är häftigt. Vi ärver hans härlighet. Härlighet är ju ett väldigt rikt ord. Doxa på grekiska, kavod på hebreiska. Det står för Guds hela närvaro, Guds manifesterade närvaro. Det är det största vi ärver av allt. Att vi får vara nära Gud i evighet. Han som har skapat universum. Vi får komma riktigt nära honom nu och i evigheten. Vi ärver hans härlighet. Men det finns en annan sak som Paulus också säger här. Att om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Vägen till att ärva härligheten går också genom ett pris som vi får betala. Så här är det i evangelierna, att före uppståndelsen som står för härligheten. Före uppståndelsen så måste Jesus lida och dö. Och så är det i varje person som vill följa Jesus också. Vi ärver härligheten, vi ärver alla skatterna. Men de här skatterna kommer oss också till del genom att vi är beredda att dela smärtan, att dela lidandet, att dela korset med Jesus. När jag bad inför den här kvällen, jag ska gå in för landning om det är någon som börjar bli trött nu. När jag bad inför den här kvällen så blev jag påmind om ord som hade talats över mig av andra människor som har sårat mig. Det kan vara svordomar, det kan vara väldigt negativa ord, nästan som förbannelser, nedsättande ord. Som människor har talat över mitt ord, mitt liv. De här orden dök upp. Och människors ord, det här är smärtsamt, men människors ord, de bär verkligen kraft. Den som har varit lite mobbad eller bara fått höra taskiga saker vet det här. Att människors ord bär kraft. Det blir som krokar med hullingar. Ni vet en fiskekrok, den har en hulling. Den går in och sen liksom sitter den där. Människors ord bär kraft och hugger tag i oss som hullingar. Och jag tror att jag inte är ensam om att bära med mig såna här ord och hur de fortfarande kan påverka oss och göra någonting av den här frimodigheten eller modet och glädjen både i att följa Jesus men också att vara människa. De här orden påverkar oss. Människors ord bär kraft. Men vet ni vad, en fantastisk sak? Det är att Guds ord bär mer kraft. Mycket mer kraft. Guds ord kan bryta de här krokarna från människor som har liksom bitit sig fast i det. Och kanske du finns här ikväll som precis som jag har fått sådana negativa ord som fortsätter att återkomma i ditt minne. Kanske till och med idag. Som liksom hugger sig fast. Svordomar eller andra negativa ord uttalade över dig. Gud vill bryta de orden med sitt ord och med sin sanning. Guds ord bär mer kraft än människors ord. Och jag tänker framförallt att det här handlar om den här sanningen som min predikan handlar om idag. Att vi är Guds älskade barn. Att det är vem du är. Oavsett vad människor har talat om dig. Och det är inget litet att du är Guds älskade son i sonen. Utan det är något alldeles ofattbart. Och det kan bryta alla de där orden som har uttalats över dig. Du är Guds älskade barn. Och jag tänker att jag vill be en bön kring det. Så vi kan ställa oss upp igen. Så vi får aktivera oss lite. Också ni i solsolar. Så ska jag be. Det kan vara bra att få vakna till lite. Ja, Gud, jag tackar dig för att ditt ord bär mer, och din sanning bär mer kraft än människors ord som har uttalats över oss. Och om det finns människor här idag som har påverkats av negativa ord som har uttalats över dem, så vill jag be om frihet i Jesu namn. Tack för att du, Jesus, kan bryta bojorna oavsett vad de är i våra liv. Tack för att din kärlek kan få komma in där negativa ord har uttalats över oss. Tack Jesus för att vi är dina barn. Att vi är Guds barn genom det som du har gjort. Genom den seger du har vunnit på korset. Så är vi dina barn. Tack för att du vill sätta oss fria. I Jesu namn. Amen. Nu kan ni få sätta er igen. Det häftiga är också att vi är vad vi är. Du är mer än vad du har blivit och du är Guds barn. Det är vi alldeles gratis utan att ha behövt jobba för det. Man är ju inte son för att man har varit så duktig. Sen kan man vara jätteduktig som son. Men man är inte son för att man är duktig. Utan man är son för att mamma har fött mig. Och pappa har varit med och avlat mig. Därför är jag son. Jag har inte gjort någonting för att vara son. Och precis så är det i Guds rike också. Du är Guds barn, inte för att du är så präktig kristen. Utan för att du har fötts till det. Genom dopet och tron så är du Guds barn. Det är häftigt. Och det gör att den här jättekola grejen att vi är Guds söner som vi skulle kunna bli jättemalliga för. Liksom. Se, jag är Guds barn. Ha, vem är du? Ja, du. Så här, jag är Guds barn. Jag är Guds son till och med. Jag ärver. Den här identiteten borde inte göra oss skrytiga. Därför att vi har inte gjort någonting för det. Den kan göra oss stolta. Men inte skrytiga eller malliga. Men stolta och ödmjuka på samma gång. Därför att vi får den alldeles gratis. Där finns den frimodigheten som jag talade om i början. Att vårt land, att vår kyrka behöver. Att vi vet vilka vi är. Och vi är så mycket mer än vad vi ofta intalar oss och vad andra människor säger till oss. Du är mer än vad du blivit. Nu ska vi vända oss till den platsen där friheten får ges till oss. Jag tänker, vi ska få bekänna våra synder. Be och bekänna. Och sen ska vi få ta emot Jesus på nattvarden. Jag tänker att både syndabekännelsen och nattvarden, att vi kan tänka att vi här i tältet och ni där ute, nu är det här en stor slavmarknad. Det känns ju lite tragiskt. Och vi sitter här faktiskt i våra kedjor. Det kan vara gamla kedjor, det kan vara nya kedjor från i förmiddags av synder som vi har gjort. Små, stora saker. Saker vi inte ens är medvetna om. Vi är här tillsammans på slavmarknaden. Men Jesus är också här. Och han går bänkrad för bänkrad, stolsrad för stolsrad. Och så säger han, jag köper dig fri med mitt eget blod. Jag köper dig fri. Jag tar slavens plats så att du kan gå fri. Jag blir fången för att du ska gå fri. Och det är stort.